längs den här vägen kom soldaterna en sommardag 1944. Här bor ingen längre. De stannade bara ett par timmar. När de hade gett sig av var byn som funnits i 1000 år död. Det här är Oradour-sur-Glane i Frankrike. Den dag soldaterna kom drevs invånarna samman. Männen fördes till garage och lador. Kvinnor och barn fördes längs den här vägen. De föstes in i den här kyrkan. Härifrån hörde de skotten när deras män blev skjutna. Sedan dödades de också. Några veckor senare hade många av dem som mördat själva dött på slagfältet. Oradour har inte byggts upp på nytt. Ruinerna är ett minnesmärke. Lidande som drabbade den här byn bär vittnesbörd om 1000 sinom 1000 liknande tragedier i Polen, i Ryssland, i Burma, i Kina, i en värld i krig. Tyskland år 1933. Gatorna fyllda av människor i blind extas. Nationalsocialisterna har kommit till makten i ett land plågat av arbetslöshet, förbittrat över förlusten av landområden, demoraliserat av politisk svaghet. Det här kanske kan bli en ny början. De flesta tycker att nazisterna är lite galna på vissa områden och gått överdrift på andra. Men man kanske inte kan tycka värst länge till. Adolf Hitler grep inte makten. Han erbjöds den i det ögonblick då hans styrka bland väljarna började svikta. Politikerna som gjorde Hitler till kansler resonerade: vi lejer honom. Deras galjonsfigur var den gamle presidenten Hindenburg. Kommunisterna och socialisterna försökte se kallt på Hitler. Det här blir inte långvarigt, sa de. Konservativa antinazister fann tröst i det välkända faktum att deras gamle krigshjälte Hindenburg, som fortfarande var statschef, föraktade den vulgära lille korporalen. Med låtsat högtidlig min gick Hitler och hans vapendragare till riksdagens öppnande. Partiets styrka hade byggts upp med revolutionärt våld. Nazisterna hade aldrig kunnat drömma om att komma till makten på laglig väg. Efter riksdagshusbranden grep Hitler tillfället och avskaffade alla medborgerliga rättigheter. Hans anhängare kunde knappast fatta sin lycka. Den gamle Hindenburg var symbolen för kontinuitet. Under hans överinseende installerades nazisterna i sina ämbeten genom förment lagliga beslut. I mars, när riksdagen röstade om att ge Hitler befogenhet att regera utan parlament, gjorde Hindenburg ingen invändning. Den lagliga kanslern marscherade utan att möta motstånd mot rollen som laglig diktator. Hitler utropade det nya Tyskland och trodde det skulle bestå i 1000 år. Det nya Tyskland började göra utfall mot sina fiender. Kommunister, socialister, näsvisa journalister och till och med riksdagsmän.
Andrén, som arbeten!
I koncentrationsläget Oranienburg strax norr om Berlin var förhållandena till en början snarare primitiva än brutala. Vid den här tiden sköttes lägren av stormavdelningarna, SA. De härjade och dominerade mer än mördade. Från första stund satte Hitler igång sin utlovade hetskampanj mot judarna. SA organiserade bojkotter av affärer ägda av judar. Den verkliga avsikten var att lära tyska folket att som något självklart tänka och handla antisemitiskt. Världen i övrigt var skakad. Men det fanns somliga, bland annat många tyska judar, som trodde att den antijudiska hetskampanjen var ett verk av nazistiska extremister och att Hitler skulle förhindra sådant när han kände sig säkrare. Det skulle komma en kulturrevolution också. Den tyska kulturen skulle renas från den judisk-bolsjevikiska smittan. Böcker slängdes på bålet. Många som kastade böcker var studenter och lärare. Och medan gnistorna gjorde flydde de intellektuella, författare och vetenskapsmän för att skänka sitt kunnande till Västeuropa och Amerika. Den tysk-judiske diktaren Heine, vars böcker nu kastades i elden, hade varnat 100 år tidigare. Där man bränner böcker kommer man snart att bränna människor. En del av Hitlers mest hängivna anhängare fann på nya vägar att visa sin lojalitet. Man gifte sig, eller gifte sig på nytt, enligt nazistisk ritual. Nazisterna hade massivt stöd bland de arbetslösa, men inte lika mycket bland de organiserade arbetarna. Partiets vänsterflygel ville grunda en arbetarrörelse i fabrikerna. Men Hitler valde en enklare väg. Fackföreningarnas krav på ledighet 1 maj uppfylldes, men nästa dag avskaffade han fackföreningarna. Det var medelklassen som huvudsakligen stödde nazisterna. Affärsinnehavare som ruinerats av depressionen, tjänstemän som förlorat sina besparingar, hantverkare som blivit arbetslösa genom masstillverkning. Det var de som dyrkade Hitler. Det var en armé av människor som sett bättre dagar. Till dem hörde också småbönderna. Hitler hade värvat dem under depressionen. Nu sa han att deras blod och deras jord var Tysklands mest värdefulla skatter. Han stiftade lagar som gav dem äganderätten till marken de brukade. Och han gav dem bröd. Versaillesfördraget 1919 hade huggit djupa hack i Tysklands gränser. Elsa-Slottringen och Saarområdet hade man förlorat. Ostpreussen var avskuret genom den nya polska staten. Schlesien var delat, Danzig underställt Nationernas förbund. För en patriot kunde Tyskland inte vara fritt så länge Versaillesfördraget var i kraft. Hitler tycktes vara räddaren som monumenten vid gränsen förebådade. Tyska folk, glöm aldrig vad blindt hat tog ifrån er. Invänta ögonblicket då den skändade gränsen ska bli hämnad. Utomlands fanns människor som beundrade det nya Tysklands mål och metoder.
In America we've had many reports against your new government and in most cases this has caused hasty demonstrations everywhere. I can now say to you that the American people today realize that these stories are untrue and without foundation. I find that there's a new fresh vitality here in Germany under your great leader and Chancellor Adolf Hitler, of whom I'm a great admirer. The new Germany will live, for you have the best centralized government in the world today.
Det nya Tyskland var i själva verket en grupp olika intressen och missnöjesyttringar som höll samman av det nationalsocialistiska partiets ram. Och spännet på remmen var Hitler.
Der Staat geworden, der kostbarste Besitz auf dieser Welt aber, ist das eigene Volk. Und für dieses Volk und dieses Volk wollen wir ringen und wollen wir kämpfen. Und niemals erlahmen und niemals ermüden und niemals verzagen und niemals verzweifeln. Es lebe unsere Bewegung, es lebe unser deutsches Volk.
Well, really, it was the only party that promised to get us out of the hole. And their idea was, principally, that that would only be possible if we developed as a nation a team spirit, a solidarity, and pulling all on the same rope instead of quarreling about petty differences of opinions in foreign politics and social politics and so on and so forth.
Was hat versprochen? Den damals.
What did he promise? Work and bread for the masses, for the millions of workers who were unemployed and hungry at that time. Nowadays, in our prosperous society, work and bread doesn't mean anything anymore. But then, it was an absolutely basic need. And this promise, which wouldn't make any sense today, then it sounded like a promise of paradise.
Es klang also wie eine paradiesische Verheißung.
All dies scheint mir ein.
All this seemed ideal ground for a prophet to say, I will lead you to the promised land. I will deliver you from evil. Anyone who said that would be greeted with enthusiasm.
Mit großer Freude zu begrüßen. Es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, das ist ein falscher Prophet.
Of course, there were people who said this is a false prophet. But who was to know whether they were right or not?
Dass die recht haben.
At that time, no one did.
Julen 1933. Ett år har förflutit i Hitlers rike. Frid på jorden, till människorna ett gott behag. Koncentrationslägen var fyllda. Parlamentet en nickedocka. Politiska partier och fackföreningar avskaffade. Judarna utestängda från tjänster inom statsförvaltningen. Den fria pressen försedd med munkavle. Personliga friheter avskaffade. Tyskland levde i ett permanent undantagstillstånd. Adolf Hitlers stat var allsmäktig och allestädes närvarande. Ändå kände sig Hitler hotad. Han fruktade sina gamla konservativa rivaler. Han fruktade armén och han fruktade de delar av hans eget parti som fortfarande var revolutionära. Till exempel ledarna för stormtrupperna. Armén hatade också SA. Hitler förstod att vinna generalerna och bana väg för sig själv. Stabschefen för SA, Ernst Röhm, var en av Hitlers äldsta kamrater. Den 30 juni 1934 greps Röhm och sköts.
Alla SA-ledare och mer än 100 andra personer togs på sängen och sköts. En mordvåg drog fram över hela Tyskland. Mördarna var den nya kraften i Tyskland. SS, Hitlers livvakt, som nu blev hans personliga terrorvapen.
Göring gave a press conference of the propaganda ministry. Goebbels was the minister of propaganda, but Goebbels had wisely stayed with Hitler at that time because Göring hated his guts. Might have taken the opportunity to bump him off if he'd been in Berlin. Göring had that press conference for the foreign press. Before that, the telephones had been cut off to all foreign countries. Göring came striding in and said, well, I know you boys always like to have a story. He used the English word. I've got a story for you, all right. And described how that previous night and that morning he and Hitler had acted against dissident forces, both of the right and of the left, that Röhm had been shot, that a second revolution had been quashed. And he also made a rather obscure reference to General von Schleicher, who had preceded Hitler as German Chancellor. Then he left the room, came back again in a few seconds, and said, it's been suggested to me that I didn't make myself quite clear about General von Schleicher. General von Schleicher was shot dead this morning while resisting arrest.
The 30th of June, 34, was a very, very important day, because it became obvious that this government, as a government, started to become a murderer. You remember that they shot a great number of people without any bringing them to court. They just killed them. And not only direct enemies of Hitler in that moment, not only Röhm, the head of the SA, but also other people who were, they felt, were unpleasant. And they just did it at the same time.
Den sommaren försvann också en annan rival. President Hindenburg dog i sin säng den 2 augusti. Innan den gamle mannen ens gett upp andan avskaffade Hitler presidentämbetet. Utropade sig själv till Führer och kansler, alltså både stats- och regeringschef. Och innan Hindenburgs stoft lagts till vila tog Hitler befälet över armén. Vapengrenarna paraderade för att svära en ny ed. De hade tidigare svurit trohet mot författningen. Men nu svor de trohet till Hitler personligen och nämnde hans namn.
Ich schwöre bei Gott!
Ich schwöre bei Gott!
Diesen heiligen Eid!
Diesen heiligen Eid!
Dass ich dem Führer des deutschen Reiches und Volkes,
dem Führer des deutschen Reiches und Volkes,
Adolf Hitler,
Adolf Hitler.
För tyska officerare var en ed nästan fysiskt verklig. Hitler hade fångat dem. Nu kunde de inte bryta lydnaden mot honom, utan att bryta lydnaden mot fosterlandet.
Ich schwöre bei Gott!
Ich schwöre bei Gott!
Adolf Hitler!
Adolf Hitler!
Adolf Hitler!
Adolf Hitler!
Hitler vilade inte på hanen. Samma månad måste tyskarna gå till valurnorna igen för att godkänna att han övertagit ämbetet både som stats- och regeringschef. Vid det här laget fungerade valmaskineriet perfekt. Man använde hotelser, propaganda, förfalskningar och bedrägeri. Hitler fick 90% ja-röster. 4 miljoner röstade fortfarande nej. Hitler utropade, under de närmaste 1000 åren kommer det inte att äga rum någon ny revolution i Tyskland. Nazisterna predikade läran om folkgemenskap, om hur man skulle lära sig att fungera som tyskar tillsammans. Vinterhjälpen, den stora insamlingen för välgörenhet, var en symbol. Och partiledarna uppträdde också som folkets kamrater, för kamornas skull. Göring visade upp sig. En krigshjälte, en man som skrattade och njöt av livet. En återhållande kraft inom partiet, trodde man. Josef Goebbels, den lille propagandaministern, kallades giftdvärgen i folkmun. Han var fruktad men respekterad. Hitlers ställföreträdare Rudolf Hess var en gåtfull figur för massorna. Nazisterna skulle hålla distans, regera på avstånd, men det fick inte märkas. Alla samhällsklasser uppmanades att tycka om samma mat. Soldater, chefen, arbetarna, bankdirektören. Partiet trodde på gemenskap. Men industriidkarna förblev rika. De hade stött nazisterna finansiellt när de såg ut att vinna. Och nu underkastade de sig nazisternas styre utan större avsmak. Affärerna gick stadigt bättre. Det blåses nytt liv i ekonomin när nazisterna kom till makten. De tog åt sig hela äran och påskyndade återhämtningen genom ett ofantligt program för de arbetslösa. Andra länder som fortfarande brottades med massarbetslöshet betraktade Tyskland med avund.
Und jetzt noch einen Augenblick, meine Damen und Herren. Etwas zu Ihrer Allgemeinbildung. Es waren an Arbeitern und Angestellten Ende Januar 1933 beschäftigt 11,55 Millionen. Ende Januar 1936 15,70 Millionen. Und das hat der Führer alles geschafft. Mehr brauchen Sie für heute nicht zu wissen.
De arbetslösa byggde Autobahn, världens första motorvägar, som band samman det ännu provinciella Tyskland. Motorvägarna skulle inte minst vara till personlig glädje, enligt nazisternas uppfattning om Kraft durch Freude, styrka genom glädje. De framställdes mindre som ett transportsystem än som en triumf för den nationella viljan och visades upp tillsammans med andra prestigeprojekt, som till exempel ritningarna till Führerns nya Berlin.
Und Gesundheit, gläubig und ihrer großen Pflichten und Aufgaben bewusst, sind sie glückliche Mädel unserer großen Zeit.
De här flickorna är medlemmar i Treue und Schönheit, en äldre systerorganisation till Bund Deutsche Mädel, som var flickornas motsvarighet till Hitlerjugend. Alla unga människor lärde sig partisånger, exercerade, dansade och kände gemenskap. Varje år vid skördetiden samlades bönder och deras fruar på Bückeberg för att träffa sin fyr. År 1936 stod 1 miljon människor och väntade. Fyren var sen. Han kom alltid sent. Det trissade upp stämningen. Sedan kom han och lät upphetsningen flöda över. När han gick genom folkmassorna till talarstolen fick man se honom på nära håll och till och med röra vid honom. Med avsikt placerade man kvinnor i främsta ledet.
Es er dann aber näher kam.
Yet when he came towards our group, I too came under his spell and shouted Heil, just like everyone else. But then, when he was really close, greeting people to his left and right, shaking their hand and exchanging a few words, and he also shook my hand, I suddenly noticed that everybody in his immediate presence was completely silent.
For the first 10 minutes, he wasn't a good speaker. He just began warming up and finding the words. But then he turned out to be a terribly good speaker, you know. He just I don't know the words in English. Er massierte his public. The whole atmosphere grew more and more hysterical. He was interrupted nearly after every phrase by big applause, and women began screaming. It was like a mass religious ceremony. And I listened to his speech, and I felt that more and more excited atmosphere in the hall. And for some seconds, again and again, I had a feeling, what a pity that I can't share that belief of all those thousands of people, that I am alone, that I am contrary to all that. It was very funny. I thought, well, he is talking all the nonsense I know, the nonsense he always talked. But still, I feel it must be wonderful just to jump into that bubbling pot and be a member of all those who are believers.
Lady in our village, she went to Berlin to a birthday reception for Adolf Hitler, and she came back and told us the Führer shook hands with me, and from this time on she was like a saint in our village.
Schroffen Felsenwänden blüht die Blume seltener Art, der Kanzler.
Hitlers privatliv utspelades på en klippa i Berchtesgaden i Bayern. De här bilderna är filmade av Eva Braun, den diskreta unga dam som stannade vid hans sida till hans död. Här på Berghof bjöds de på te och talade taktik. En del var lite osäkra, andra glada och avspända.
Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte Edelweiß. Adolf Hitlers Lieblingsblume ist das schlichte
Även privat måste Hitler leva upp till bilden som visades för allmänheten. Adolf med barn. Adolf med hundar. Adolf med förstoringsglas. Adolf med vänner. Ute på söndagspromenad som en god bajrare.
Adolf Hitlers lieblingsblume ist das Schlicht.
I den slutna kretsen poserade Eva Braun som den naturliga, sunda och glada flickan.
Adolf Hitlers livlingsblome ist das Schlichte jeder weiß. Lieblingsblume ist das Schlichte jederweis.
På Berghof var en del av livvakterna glada och vänliga. Andra kyligare. Heinrich Himmler, chef för SS, kom tillsammans med sin otäcke, vackre närmaste man, Heydrich. I formella tillfällen ställde SS-vakten upp. De var tyranniets verkliga ansikte. Tyranniet som hade sitt högkvarter i det avlägsna Berlin. Och snart skulle SS händer vara röda av miljoner människors blod. Verkligheten kallade. Och Hitler lämnade sin skinnstol, sina tebjudningar och sin älskarinna. Bilen väntade nedanför trappan. Skulle Tyskland bli starkt måste landet rusta. Ett folk som skräms av kriget måste återigen göras förtroget med vapen, känna på dem och leka soldater. Tyskland måste utbilda piloter. Versaillesfreden förbjöd ett tyskt flygvapen, så Flygsportförbundet använde segelflygplan för att träna män som fortfarande officiellt var civilister till det blivande Luftwaffe. Från det ögonblick Hitler blev kansler började armén växa ut över de gränser som dragits upp i Versailles. I hemlighet hade armén tredubblat sin styrka på 2 år. Varenda utländsk militärattaché kunde se vad som var görningen. Men omvärlden ingrep inte, och i mars 1935 proklamerade Tyskland värnplikt. En fredstidsarmé på 500 000 man. De nya stridsvagnarna gjorde entré. De första Luftwaffe-divisionerna flög förbi. Den nya tyska flottan byggdes upp. Hitler förbryllade det övriga Europa. Först ogiltigt förklarade han Versaillesfördraget. Sedan föreslog han en gräns för upprustningen. Storbritannien, den första demokratin som slöt fördrag med nazisterna, undertecknade ett flottavtal. Hitler var lugnad. Det kanske skulle vara ofarligt att fingra på de hatade gränserna. En del av Versaillesfördraget hade redan satts ur spel. Saarområdet, det lilla kolgruvedistriktet, som hade varit tyskt före 1918, röstade i januari 1935 med överväldigande majoritet för en återförening med Tyskland. Valet hade övervakats av internationella observatörer. Renlandet, som låg alldeles i närheten, var en demilitariserad zon. Visst var Renlandet en obestridlig del av Tyskland, men att ockupera det skulle vara en direkt utmaning mot de allierade och främst mot Frankrike. Trupperna gick över Ren i gryningen den 7 mars 1936. Ett hemligt beslut hade fattats att trupperna snabbt skulle dra sig tillbaka om Frankrike visade tecken på att gå till motangrepp. Men motangreppet uteblev. I Köln, i Renlandet och i hela Tyskland känner man lättnad och glädje. En del av den tyska hedern var återupprättad. Hitler hade tagit en chans och vunnit. Österrike, där Hitler var född, var moget för erövring 2 år senare. Österrikiska nazister hade ställt till med kravaller för att få till stånd Anschluss, en förening med Tyskland. För att förhindra en folkomröstning för oberoende marscherade Hitler in. De tyska trupperna hälsades av hysteriska folkmassor. Wien upplevde en klappjakt på judar som man inte ens skådat maken till i Tyskland. Österrike blev en del av Tyskland. Tysklands grannar var skräckslagna, osäkra, oförberedda och än en gång handlingsförlamade. Tjeckoslovakien var ingen gammal tysk provins utan en oberoende nation som var allierad med Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen. Innanför landets gräns i norr bodde sudettyskarna. Hittade det på den tyskspråkiga minoriteten, som aldrig hade tillhört Tyskland, att kräva en union med tyska riket. Europa förberedde sig för krig. Fastän Tjeckoslovakien var berett att kämpa gav Storbritannien och Frankrike vika. I München undertecknade Chamberlain från Storbritannien, Mussolini från Italien och Daladier från Frankrike i september 1938 en överenskommelse med Hitler som berövade Tjeckoslovakien Sudetområdet. Kvar fanns ett krossat och övergivet Tjeckoslovakien. Tyskarna gick över gränsen och hälsades som befriare av sudettyskarna. De tyska generaler som var motståndare till Hitler och som hoppats att ett nederlag i fråga om Tjeckoslovakien skulle innebära ett dödligt slag mot hans prestige gav snabbt upp sina planer på en sammansvärjning. Hitler satt med sina trupper i fält och planerade vidare. Sudetområdet hade varit lättsmält. Nästa byte kunde bli lika lätt att svälja. Det stympade Tjeckoslovakien var hjälplöst. Hitler slog till den 15 mars 1939. De tyska trupperna nådde Prag samma dag. De mötte inget motstånd. Den sista demokratin i Centraleuropa var till intet gjord. Tjeckerna skulle aldrig mer lita på väst. Väst litade inte längre på Hitler och insåg till slut att bara vapenmakt kunde hejda honom. I Berlin hurrade man och avgudade Hitler. Men vad tänkte de som hurrade? Det var få som ville ha erövringskrig eller i likhet med Hitler hoppades på ett tyskt rike från Ural till Atlanten. De flesta tyckte bara att Tyskland återtog det det blivit fråntaget, återupprättade, inte förstörde ordningen och sammanhållningen i Europa. Massorna var övertygade om att Hitlers statskonst aldrig skulle svikta. Andra som stannade hemma den kvällen fruktade att ett eventuellt krig skulle drabba själva Tyskland. Men nu såg man inte längre något hopp för en resning mot Hitler. Man brottades med den moraliska frågan, ska man göra motstånd mot en tyrann utan hopp om att lyckas?
Well, I think it's difficult, first of all, to make up your mind that you should do something against a government. This is very rare, first of all. Secondly, if it is extremely dangerous, as it is in a dictatorship, it's even more complicated because everybody likes his own life.
I think everything that came to us when we were living in Germany came very gradually. That was part, perhaps, of the way Hitler managed these things. It came on us rather drip by drip, rather like an anesthetic, one could almost say. And it was only when a specific thing that he did hit you personally that you actually realized that what was going on. In my particular case, I think I could say that it hit me personally when the Jewish doctor of my children, whom I'd always had, came. He was a very busy man, but he seemed to be having always more time to spare. And I remember one night he came and spent the night looking after my very sick child. And in the morning, the child was better, and when he left, he said, asked me, did I still want him to look after my children? And I was tired, and I said, well, for goodness sakes, why not? And he told me that his clinic, his children's clinic, which he had started in Hamburg, was going to be dismissed, and that he'd had threatening letters that if he laid his hands on Aryan children, he was in for trouble.
I november 1938 sköt en jude en tysk diplomat i Paris. Nazistledarna organiserade repressalieåtgärder. Synagogor brändes och judiska affärer plundrades över hela Tyskland. Under kristallnatten, som den kallades, för allt krossat glas som blänkte i rännstenarna, kastades tusentals judar i koncentrationsläger.
En schreckliche Nacht. Wollen Sie wissen, wie diese Nacht war?
Do you want to know how the night was?
Wollen, dann sage ich Ihnen.
If you want to know, I will tell you.
Wir wurden alle,
we were all shoved together, beaten and punched, and made to stand in ranks and be counted and so on.
Abzählen und so weiter, da ich schon gedienter Soldat.
Because I'd been a soldier, I didn't find that so very difficult. But the others, who didn't fall in properly, they were beaten right away. And the most terrible thing was when somebody grabbed hold of a big strong man, he said, don't grab me. What? I shouldn't grab you? But he hit him.
Sofort von drei Leuten, SS-Leuten.
And this man was immediately overpowered by three people, SS people. A block was brought. He was tied down to it, and the camp commander said, the Jew Israel, or the Jew Idzik, I can't remember exactly now, is sentenced to 25 lashes. Then a huge man came, an SS man with a huge horsewhip, and started to beat him. The man just groaned a bit at first, but then he shouted, stop, stop. The commander said, what do you mean, stop? We'll start all over again, from the beginning. But after three more lashes, the blood was spurting. Then he stopped and salt was rubbed into the wounds, or pepper, I can't remember. The man was dragged away. We never saw him again.
Of course, in 1938, when the synagogues were burning, everybody knew what was going on. I remember that my brother-in-law, the husband of my sister Lene, was Georg Huber, when he went in the morning after the day of the Kristallnacht, Reichskristallnacht, Crystal Night, or how you say. He went by train to his office downtown, and between the stations of Savignyplatz and Zoological Garden, there is the Jewish synagogue, yeah? And he saw that it was burning, yeah? And he murmured, Kulturschande, yeah? That is a insult for culture, shame to our culture. Well, right away, a gentleman in front of him turned his revers and showed his Parteiabzeichen, party badge, yeah, and took out his papers that he was a man of the Gestapo. And he had to show his papers to give his address and was ordered to come to the party office next morning, 9 o'clock.
Don't get it, you play the
April 1939. Krigsmakten gör sig redo att fira Hitlers 50-årsdag. Man hoppas på det sedvanliga fyrvädret. En varm och vacker dag. Fyren åker genom Berlin, genom Brandenburg och Tor och ned för Sieges allé, Segerallén. Armén som kantar kortegevägen har sjudubblats på bara 4 år. Bland krigsmaktens 51 divisioner syns de nya pansarförbanden, blixtkrigets vapen. Men inom överkommandot är man osäker på om armén är redo för krig. Hitler är beredd att strunta i varningarna.